Hej och välkomna till JP Samtalar. Idag är det jag, Hanna Kargar, och min poddkollega Hanna Hänström från Uppsala redaktionen som sitter vid rodret. Och vi har fått det stora nöjet att få samtala med justitieråd Petter Asp.
Ja, hej Petter.
Hej.
Jag läser termin 4 just nu och min poddkollega Hanna har precis läst termin 4. Mm. Vilket i Uppsala är då man läser bland annat straffrätt. Så därför känns det extra kul att ha dig här idag som ju är expert på det.
Mm, roligt att vara här.
Ja, jättekul verkligen. Och de områden inom straffrätten som vi tänkte diskutera idag är främst gängkriminaliteten, ungdomsrabatten, sexualbrott och straffrättens relation till samhället. Mm. Men innan vi börjar prata om straffrätt så tänkte vi börja med några övergripande frågor så att lyssnarna får veta lite mer om vem du är.
Ja.
Vi kan ju börja med din historia där vi sitter idag i en av Uppsala universitets lokaler. Mm. När du började på juristprogrammet på Uppsala universitet, hur tyckte du att det var då?
Ja, jag tyckte det var väldigt kul framför allt. Så hela det här livet med seminarier, läsning, diskussioner i smågrupper som vi hade mycket av. Och så tyckte jag just att juridiken var ett väldigt tilltalande sätt att studera, tyckte jag. Det här att allting ändå byggde någonstans på hyfsat realistiska situationer som man bedömde. Det var inte teori frikopplat från praktik, utan det var teori och praktik i förening på något vis. Så att, nej, jag tyckte jag trivdes väldigt bra från första dagen, kan jag säga.
Mm, kul att höra. Var det någon kurs som du tyckte var speciellt rolig? Tyckte du om straffrätten redan under universitetstiden?
Jo, men det gjorde jag. Jag tyckte väldigt mycket om straffrätten. Men även processrätten tyckte jag om. Och civilrätten också. Men det var nog straffrätten som liksom fastnade, som jag fastnade särskilt för. Det visade väl sen också när jag skulle börja ville doktorera sen att det var naturligt att söka sig dit.
Mm. Ja, för det tänkte vi också lite på. Visste du att du ville doktorera? Eller när kom du till den insikten?
Jo, men det kom jag till relativt tidigt. Det kom någon gång under studierna. Jag kommer ihåg att vi satt på den här. Det fanns en Kina-krog som låg på Drottninggatan som nu är någonting annat, men det hette länge Fugu, men det hette någonting, Shanghai Palace hette det tidigare. Och det var sista terminen och jag sa till de som satt med mig att jag tänkte att jag kanske ville doktorera, och då tyckte de att jag var halvgalen som ville vara kvar bland de här mossiga människorna, som de tyckte. Och för mig var det precis tvärtom. Jag såg framför mig liksom att det här jag vill vara. Och så blev det. Mm. Och jag måste säga att jag hade rätt och inte de i det avseendet.
Ja, ja, kul.
Ja, du tyckte att själva upplevelsen stämde överens med hur du tänkte att det skulle vara?
Ja, det gjorde det väldigt mycket. Det var precis så som jag hade föreställt mig. Alltså det är ju ett väldigt... Att doktorera är ju... åtminstone då var det så att det var ganska... Det var 4 år. Man hade ganska lite kurser inom ramen för det där, och så man kunde disponera sin tid fritt och botanisera i det man ville, givetvis med den lilla pressen att det skulle komma ut en avhandling, men det var ändå, det kändes som man hade mycket tid att läsa runt juridiken, och så var det väldigt liksom stimulerande sammanhang med många som var intresserade av samma sak. Så att, nej, det var väldigt bra.
Mm. Okej. Okay. Och vi pratade lite innan, du sitter i lagrådet just nu, men vad har du för fler uppdrag?
Huvuduppgiften är ju så att säga på domstolen förstås. Sen sitter man i lagrådet ett år först, och så får man välja om man vill sitta till eller om man vill komma tillbaka lite senare. Det snurrar bland, det är alltid 2 stycken egentligen, eller nästan alltid 2 stycken som sitter från Högsta domstolen. Så att nu har jag då varit 1 år och kommer att vara 1 år till, nu fram till sommaren. Sen har jag lite andra, så just nu håller jag på att slutföra en utredning där jag har varit utredare om förverkande av brottsvinster framför allt. Och det är sånt här väldigt roligt och stimulerande sidouppdrag att få jobba med lagstiftning och liksom plocka fram det. Och det är ett väldigt roligt sätt att arbeta också. Man har ju en expertgrupp då som deltar i arbetet och som man träffar regelbundet och pratar med. Och det har varit väldigt kul alla gånger, men den här gången har det varit oerhört roligt. Vi har haft väldigt kul och vi har haft väldigt bra diskussioner. Så jag hoppas att resultatet också, om resultatet återspeglar hur roligt vi har haft och hur mycket intressanta diskussioner vi har haft, då kommer det här bli bra.
Mm. Ja,
jag är inte säker på att det gör, men...
man kan ju hoppas det. Det brukar göra det i alla fall.
Mm, jo, men det är en god förutsättning.
Mm. Ja. Jag och Hanna pratade lite om, det är nog många som drömmer om att sitta i lagrådet och högsta domstolen. Men det är ju två jobb som är ganska svåra för oss utomstående att greppa.
Mm.
Hur kan en vanlig arbetsvecka se ut till exempel?
Ja, alltså det är ju inte så vi har tre uppgifter kan man säga om man förenklar lite i högsta domstolen. Det är dels att ta hand om det vi kallar för enmansmål, ta hand om det vi kallar för tremansmål och det vi kallar för femmansmål. Och enmansmålen är lite förenklat de mål som, när de kommer in till högsta domstolen så har det gjorts en bedömning att de här ska det inte beviljas prövningstillstånd i. Då är det en justitiesekreterare och en beredningsjurist som sitter och tar emot allting och så görs det en bedömning. Och så är det så att man ser att det här är nog ingenting som blir prövningstillstånd i, då skrivs det en promemoria med det förslaget och det hela skickas upp till ett justitieråd som beslutar i saken. Och då tittar man, de där kommer upp buntvis, numera elektroniskt. Och då tittar man på dem liksom på egen hand någon gång under veckan när det finns tid. Och så gör man en bedömning av om det här är, ska beviljas PT eller inte. Och i regel kommer man fram till samma sak, att det här inte är något som det ska beviljas prövningstillstånd i. Det är ganska många överklaganden som så att säga det inte finns något egentligen prejudikatintresse i, och det kan vara frågor om bevisvärdering och så vidare. Och då skriver man under och så är det klart. Och det som avgör man väl kanske mellan 10 och 20 i veckan. Så det är en del, och de gör man som sagt på kammaren. Den andra delen är tremansmålen. Det är de som man, när man har kommit in till HD, så bedöms att det här kanske är prejudikatintressant eller ska upp av något annat skäl. Och då dras det för tre. Justitiesekreteraren skriver en PM lite mer utförlig, skapar ett tryck med underlag, och sen dras det för tre justitieråd, och det sker varannan måndag för varje avdelning. Så att ena avdelningen har måndag ena veckan och andra avdelningen har måndag andra veckan. Sen så har man femmansmålen, det är de uppsläppta målen i princip. Det är de som ska bli prejudikat. De har man på tisdagar och onsdagar, och då har man liksom i regel så att säga full föredragning. Och det går till så att justitiesekreteraren lämnar över målet lite kort. Sen tar den som är referent över och drar målet i grunden. Det brukar ta en timme eller två. Och sen voterar man i ansiennitetsordning, det vill säga omvänd åldersordning, från, alltså hur länge man har varit i domstolen. Och när det har gått ett varv, då är man ganska strikt med att hålla sig till talarordningen och så vidare. Sen bryter ett mer fritt seminarium ut, och beroende på hur bökigt det är. Alla kan ju vara överens redan från början, men är det besvärligt då blir det ett mer öppet seminarium som fortsätter så länge man vill. Så det är måndag, tisdag, onsdag ser ut på det viset. På torsdagar då har vi återställningar, och det är då man tittar på domsutkast från förra veckans föredragningar. Så de har fått ett domsutkast på måndag, i regel referenten som har skrivit det, och sen så fanns ett uttryck som användes rätt mycket förut, men inte så mycket nu längre, att det masseras under veckans gång via e-post, det vill säga folk ger inspel och petar i det utkast som referenterna har skickat, om det nu är referenten som har skrivit det. Sen på torsdagen träffas man och bestämmer vilket av alla de här texterna nu som finns som man ska läsa. Och så läser man det mening för mening och går igenom tills alla är nöjda eller inte är nöjda. Då kan det bli en skiljaktighet. Och på fredagar då är man fri för inläsning och avgörande av enmansmål och skrivandet av de här domsutkasten, votum som vi kallar dem, och så vidare. Så att veckan är väldigt standardiserad, kan man säga. Det ser ut likadant varje vecka och det är väldigt skönt och väldigt tryggt. Det är inte så mystiskt, utan det är väldigt konkret och handfast.
Ja. Oh, gud, vad intressant att höra. Det hade man ju ingen koll på alls.
Nej.
Är det någonting som du skulle säga tycker är det bästa med dina uppdrag?
Ja, alltså arbetet i Högsta domstolen är ju kul på två sätt, skulle jag säga. Eller på många sätt, men två saker sticker ut, tycker jag. Och det ena är ju att vi får hålla på så mycket med besvärliga rättsfrågor. Alltså, det är ju per definition saker som inte är så klara som vi håller på med. Och det är väldigt roligt att hela tiden hålla på med juridik som är spännande. Och det andra är, det är väl den stora skillnaden, tycker jag, mot livet på universitetet. Där man också samarbetar mycket, men det är ändå så att var och en är sin egen mycket mer. Om man jobbar med sina egna projekt och så vidare, så är ju livet på Högsta domstolen är ju liksom kollegialt hela tiden. Och det är liksom ingen som äger materian, inte referenten om den har skrivit ett votum, utan alla ser det som en kollektiv produkt. Och det är fantastiskt kul. Och lite också det här att alla är på samma plats samtidigt. Vi får ju materialet en och en halv vecka innan föredragningarna eller förhandlingarna, som det är ibland. Och då läser ju alla in sig, och så är man, när föredragningen är, så är alla på tå på samma material just där och då. Och det tror jag är någonting som är rätt unikt ändå, så att man har relativt gott att läsa in, tid att läsa in sig. Alla är på tå och alla tycker att det här är ganska kul också. Så att, det är faktiskt väldigt roligt.
Gud vad kul. Superroligt. Och bara så här, har du något tips för de studenter som drömmer om att köra på domarbanan?
Jag tror väl att det bästa tipset egentligen är att göra det man tycker är kul, för då blir det ofta ganska bra. Man orkar lägga ner mycket tid på det, man tycker det är roligt när man gör det, och det har förutsättningar att bli bättre. Så jag tror man ska följa sitt hjärta lite grann och göra det man tycker är kul. Sen tror jag att domarutbildningen generellt sett, det är min upplevelse, är en bra utbildning. Man får så mycket till livs underveis, och det är väldigt tydligt när man ser, om man följer studenter som man kanske träffar på termin 1, termin 4 vid examensarbetet, och så kommer de ut efter domarutbildningen, att det blir så att säga en exponentiell kurva i utvecklingen. Och domarutbildningen kommer väl i och för sig på ett skede när det är tacksamt, man har kommit ganska långt, men man fortsätter verkligen att utveckla skrivande, för inte minst.
Det måste verkligen vara häftigt att se den kurvan. Man känner ju det själv när man går på programmet, att man utvecklas verkligen för varje termin.
Jo, men så är det. Det är ju roligt när man har sett studenter som är lite så här trevande i början, och så blir det lite mer stadiga under utbildningens gång, och så vid examensarbetet så är det riktigt bra, och sen en tid senare så möts man i helt andra sammanhang när man jobbar tillsammans.
Vad kul. Det ska vara lite roligt att se den utvecklingen också, speciellt om man har varit med och undervisat också. Ska vi kanske gå in på och prata lite straffrätt då? Jag tänkte börja med att diskutera slopandet av ungdomsrabatten och gängkriminalitet. Och då i januari så har vi förstått att det kommer en ny reform där man ska slopa ungdomsrabatten från 18 års ålder. Och det här är ju en ganska omdiskuterad reform. Och vad ser du för och nackdelar med den?
Ja, för och nackdelar med... Jag tycker väl framförallt att frågan är ju rätt bökig och svår på ett sätt som kanske inte återspeglas i diskussionen alltid, för där är det ju just nu ganska stor enighet om allting i det här avseendet. Och det kan jag tycka är lite överraskande, för om man börjar med grunden så kan man säga att i Sverige har vi sedan 30 år tillbaka så bygger vi liksom på ett förtjänsttänkande i grunden. Och där proportionalitet och ekvivalens ska vara utgångspunkter. Och man har liksom återgått till en straffrätt som bygger på skuld och ansvar på något vis. Och där passar ju ungdomarna rätt dåligt in. Den straffrätten är liksom gjord för vuxna individer med full ansvarsförmåga på något sätt. Och där passar ungdomar illa in, där passar psykiskt individ som agerar under inflytande av en psykisk störning illa in. Och redan där så skapas det en viss spänning, alltså har man full ansvarsförmåga, när uppstår den? Och dessutom har man det här med, som också ställer till det från ett slags proportionalitetsperspektiv, om man är mer sanktionskänslig som ung. Och jag tror det är riktigt att man har ett annat tidsperspektiv. Man har liksom sett mindre av tid. Inte minst i någorlunda mogen ålder så har man ju sett väldigt lite av tid.
Mm.
Och det gör att man upplever tiden som längre, tror jag. Men alla de sakerna är ju liksom svåra och svårbedömda. Man har olika jämförelsesaker. Man brukar prata om att man får rösta vid 18 års ålder, ska man då inte få ta fullt ansvar och så vidare. Man kan vända på det också och vrida det så att man pratar om vi har barn som unga som begår brott, men vi har också barn och unga som utsätts för brott. Och då tycker jag att man bör fundera så att den syn vi har på barn och unga går ihop, så att säga.
Mm.
Är man vuxen i ett sammanhang, då får man bli vuxen i ett annat, och det där bör kanske man bör fundera på så att det går ihop. Det är liksom en del av svårigheterna. Sen har man nästa aspekt som kommer in, att det är klart att vi inte låter straffrättssystemet träffa precis som vanligt när det gäller barn och unga. Och det beror väl delvis på att unga har ett väldigt stor del av livet framför sig, så det är viktigt att vi inte gör något dumt med dem, så att säga, för då har vi nackdel av det sen. Och det är också så att det är en tid då vi åtminstone tror att människor är formbara, så att man kanske vill ta chansen att forma. Det är ingen som är liksom på andra sidan formbarheten. Och allt det gör att det finns ett intresse av prevention, så att säga, som kanske hamnar i bakgrunden lite när det gäller vuxna.
Mm.
Och det visar sig också i ungdomssanktionerna att de bygger lite på den tanken att man ska försöka få något gott ut av det, så att säga. Och tittar man på 32 kapitlet idag så kan man se att det här är en kompromiss mellan de här två intressena. Det ska å ena sidan vara tydlighet och proportionalitet, och å andra sidan så ska det också vara lite speciellt. Mm. Dessutom kan man säga att de här preventionsintressena talar väl inte ensidigt i en riktning. Och det kommer ju också fram i debatten ibland att det är inte bara att vara liksom återhållsam och inte förstöra. Utan det kan ju också handla om att det är viktigt att bekräfta att normer gäller.
Mm.
Så att det är inte helt lätt att säga vad som är vad. Men allt det där gör ju, åtminstone för mig, att jag tycker att det där är en jättesvår fråga. Att man måste ta någon slags hänsyn till att barn och unga är barn och unga, det tycker jag är självklart, men exakt hur det där ska se ut och vad som är vettigt, det är ju jättesvårt. Och där kan jag, som sagt, min reflektion kring det där, det är väl att med tanke på hur svårt det är, så finns det en förvånansvärt stor enighet i den kriminalpolitiska debatten kring det här. Det borde kunna vara liksom ett fält där det bråkas lite, men det är det inte.
Nej, jag tänkte på det här du säger med att av en man som är ung har hela livet framför sig. Tror du att det finns någon återfallsrisk? Att återfallsrisken ökar då om man hamnar i fängelse i ung ålder och kanske då identifierar sig med att vara brottsling på ett annat sätt?
Jo, men det finns väl... Jag är absolut inte expert på de här liksom psykologiska eller mer socialpsykologiska bitarna, men det är klart att det finns en risk liksom för stämplingseffekter, att man får en etikett på människor som uppfattar sig på ett visst sätt. Och det finns väl en risk att man hamnar i dåligt sällskap och sådär. Och det är ju också en aspekt att beakta. Så att det finns så många delar i det här som gör att det är svårt. Och där är man ju ibland glad att man själv inte är den som ska fatta de rättspolitiska besluten, utan mer får... Men som sagt, jag tycker frågan är bökig och är lite förvånad över att det är så stor enighet. Mm. Men det gäller för mycket i den kriminalpolitiska debatten att det är väldigt stor enighet. Just
Mm. Ja, verkligen. Det har man ju förstått under seminarierna. Ja. Det finns alltid två sidor av myntet.
Mm. Jo, det är lite så.
Mm. Men vi diskuterade att det är väl onekligen så att skälet till att man diskuterar ungdomsrabatten har att göra med gängkriminaliteten idag. Mm. Och dels så funderar vi på, tror du att kriminaliteten kommer att, vad ska man säga, krypa i åldrarna? Alltså att yngre personer lockas till att begå den här typen av brott eller...
Ja, det är väl i och för sig så, alltså det här är också jättesvåra frågor som jag inte har något svar på naturligtvis, men en sak man kan säga är väl att det har alltid sagts att brottsligheten kryper neråt i åldrarna. Vi var och pratade på skolor för en tid sedan och då var det en representant för Brottsförebyggande rådet, Janne Andersson, som läste upp ett citat som handlade om hur brottsligheten kryper neråt i åldrarna.
Mm-hmm.
Och alla nickade och sa att jo, men så är det, och det här var för 10 år sedan ganska precis. Och folk nickade och kände igen sig och då sa han att det här var från 1932 eller något sånt där, moderniserat språk. Så att diskussionerna har funnits alltid. Men sen är det väl så att det är bara en lekmanuppfattning efter att ha läst det, att det kryper neråt, att unga också begår väldigt grova brott. Det är väl en företeelse som är relativt ny om jag förstår det rätt. Och så visst, jag tror att det är väl en uppenbar faktor som påverkar, så att säga, triggar en diskussion och en vilja att göra någonting.
Mm. Ja, vi tänkte också lite på om man skulle bortse från den här reformen. Mm. Ser du något annat sätt att ta itu med gängkriminaliteten som kanske skulle vara bättre sätt eller ett annat åtminstone? Klurig fråga.
Ja, ni ställer så stora frågor. Gängkriminaliteten är ju ett hur ska man uttrycka det, ett stort samhällsproblem där de straffrättsliga bitarna är en liten del, men det finns mycket annat som också är delar i det hela. Och det börjar väl faktiskt synas också i diskussionen, tycker jag, kring kriminalpolitiken. Det har varit väldigt fokuserat på straffskärpningar och sånt där, men nu börjar man se att det pratas mer också om att det är klart att inte det är enda lösningen, utan det behövs också annat.
Mm.
Och det tycker jag väl, det är ju positivt att man... det tror jag är en viktig lärdom överhuvudtaget, att det ena behöver inte utesluta det andra. Jag tyckte ganska länge att det var så att det fanns två läger. Antingen talade man om att det var sociala faktorer som var viktiga, eller så var det bestraffning. Och det kan ju vara så att man tycker att de straffrättsliga instrumenten ska vara utformade på ett sätt som är anpassat efter situationen, samtidigt som man ser att de kommer inte att lösa allt, så att vi måste också göra saker som har att göra med så att säga grundläggande hur samhället konstruerat och vad som leder in på brottslighet och så vidare. Man kan fundera på två saker samtidigt.
Ska vi gå in på nästa segment eller känner vi oss...
Det kan vi göra.
Mm.
Det kopplar ju an väldigt bra till det du säger, det här med olika liksom, trender och hur man ser på problem, hur man ska ta itu med det.
Mm.
Ser du några straffrättsliga principer som läggs stor vikt vid idag? Hur tycker du att den samhälleliga syn på straffrätt ser ut?
Ja, men det finns väl... Det har ju förekommit en diskussion på sista tiden som har gått ut lite på att straffrättsvetenskapen har varit ur fas med politiken på ett sätt, eller straffrättspolitiken, att man har sagt att det, nu är det så att säga inte vedergällning, men det är liksom ett förtjänsttänkande som gör sig starkt. Och som jag ser det så är det väl så att i den delen står straffrättsvetenskapen inte alls i strid med de pågående trenderna. För det är väl tvärtom så att den här reformen som genomfördes 89 som gjorde att man gick från, så att säga, behandling till förtjänst, väldigt förenklat uttryck. Den har ju blivit allomfattad och alla verkar i grunden bygga på den tanken att okej, straff har någonting att göra med att vara ett svar på den gärning som har begåtts, och det bygger på att man på något sätt är ansvarig för den gärningen. Den grundtanken, och att straff därför åtminstone som en slags utgångspunkt ska vara proportionella och utdömas på ett rättvist sätt. Den tanken verkar ha fastnat ganska bra, skulle jag säga, och det är snarare så att det är inte bara en straffrättsvetenskaplig teoribildning, utan det har blivit den ledande, så att säga, principen för hur man lagstiftar på området. Sen kan man väl säga att den här, i grunden var det väl så att den där reformen 89 var förknippad också med en vilja att hålla straffrättssystemet begränsat. Det fanns liksom, det var den politiska uppfattningen då. Och det är klart att den delen har ju förändrats, alltså hur repressivt systemet ska vara, att man tycker att systemet ska vara mer repressivt. Men det är ju grunden kanske mer än, jag tycker man ska skilja på den i grunden straffrättspolitiska frågan och den mer straffrättsideologiska, hur ska systemet, eller vilka grundtankar ska systemet bygga på? För det är väl alldeles uppenbart att den här grundtanken som kom med påföljdsreformen om att straff i grunden handlar om förtjänst, den är förenlig med straff som är väldigt milda, den är förenlig med straff som är väldigt hårda. Det är en fråga om vad man lägger systemet. Och som sagt, det är alldeles klart att vi ser en tendens till att allt går i strängare riktning, men det är i grunden ingenting som står i strid med de grundtankarna bakom systemet, utan det är liksom en särskild straffrättspolitisk fråga. Hur sträng ska straffrätten vara? Och den kan man diskutera.
Ja, intressant. Det kanske är supersvårt för dig att svara på, men tror du att det kommer ske någon skiftning inom de kommande åren?
Jag skrev en liten artikel som handlade om straffrätten idag, igår, imorgon, 2016 var det, tror jag. Och då, det var innan det här, det hade inte riktigt tagit fart då, det här som har gått i strängare riktning. Och då reflekterar jag just över att det är klart att det inte kommer att se ut så här precis som det gör nu, utan det kommer att komma nya. En tendens som jag sa att det kommer nog är möjlig, det är att man tycker att det måste bli strängare, och att kanske också att de här grundläggande straffrättsliga principerna är begränsande när det gäller att döma ut så stränga straff som vi vill. Där tycker jag inte vi är riktigt, utan jag tycker att man det handlar mer om hur strängt systemet ska vara. Men det är väl det enda man kan vara säker på, att saker och ting kommer att gå i vågor och röra sig fram och tillbaka, det tror jag ju. Om inte annat så blir det en reaktion på, när det blir en tydlig trend någonstans, så blir det en reaktion på den förr eller senare. Så har det sett ut genom historien, och så kommer det säkert att se ut framöver. Men några år kanske är att ta i, att det kommer att hända så mycket. Det kommer väl att röra sig på längre sikt.
Ja, det var intressant. Det var ju lite så vi, eller det var exakt det vi diskuterade också, att det känns som att dels att det tar så lång tid innan det sker någon skiftning, men att man kanske börjar se det nu då, som du har varit inne på. Innan vi avslutar så vill vi också diskutera lite sexualbrott. Och som vi förstår har du forskat en del om just sexualbrott. Vi undrar, vad anser du är de stora problemen som oftast uppmärksammas, och vad som är det svåra med att reglera just sexualbrott?
Jag ska väl säga då kanske att jag höll ju på med ett forskningsprojekt som egentligen pågick från 2008 till, ja, kanske ända fram till jag slutade på universitetet. Men det höll väl på 4-5 år där framför allt. Och sen var jag med i den här sexualbrottskommittén som låg bakom det här som nu har blivit lag. Och de två svåra sakerna tycker jag nu, det är, det ena är att den ena sidan av samtyckesfrågan är ju ganska lätt. Alltså när det överhuvudtaget inte har givits någon samtycke, då är det klart att då ska det vara brottsligt att ha sexuellt umgänge med någon eller företa en sexuell handling mot någon, kanske man ska säga snarare. De svåra fallen som jag lite förgäves tycker jag försökte peka på, det är de fall där någon har sagt okej till sex, men vi underkänner det okejet därför att personen, det kan vara de enkla fallen att personen är hotad, att personen är under 15 eller att, och sådana saker. Men sen har man de svåra fallen där det liksom handlar om utsatta situationer av olika slag. Det handlar om att man kan vara i något slags underläge som är lite svårdefinierat och så vidare. Och där tror ju jag att det är ganska bra om lagstiftaren tar ansvaret och också att säga, säger vilka situationer man så att säga, i efterhand kan säga att det här är okej, den här personen sa okej, men det var inte ett samtycke ändå. Mm. Och så var sexualbrottskommitténs förslag utformat. I regeringskansliet så vred man lite på det där och öppnade upp så att man sa att i de här fallen så ska vi kunna underkänna ett givet okej, så att säga. Men det kan också vara i andra fall.
Okay.
Och där har man ju, tror jag, man förstod inte riktigt tror jag, hur mycket man öppnade upp i form av obestämdhet.
Mm.
Och det tycker jag var synd att man gjorde. Men det tror jag är en utmaning framöver att diskutera den typen av så att säga, samtyckesnegerande saker utan att ha någonting att hålla sig i riktigt.
Mm.
Bara ha samtyckesbegreppet, det är svårt.
Ja.
Och det märker man på diskussioner ibland att det blir förvirrat.
Mm.
Sen gjorde man en annan sak, man införde så här, det ska särskilt beaktas vissa saker som gör att man kanske ändå rätta upp det lite. Men frågan har blivit öppnare än vad den var med kommitténs förslag.
Mm.
Och det tror jag vi kommer att se framöver, att det där är svårt.
Mm. Tror du att det är någonting som kan ändras i och med praxis framöver? Att det blir mer konkret?
Ja, det är nog möjligt att det skulle kunna bli.
Mm.
Men regleringen och praxisbildning har ju alltid den nackdelen att det beror lite på vad som kommer upp och det beror på hur de fallen ser ut och så vidare. Så att, men absolut, det är ett område där det finns en öppenhet och där då praxis kan gå in och säga hur man ska se på olika situationer. Så visst.
Mm.
Den andra saken som jag tror vi har en utmaning med, det är ju att den nya regleringen innebär ju att fler gärningar behandlas som våldtäkt och hamnar under samma straffskala. Och i grunden tror jag det är riktigt, därför att det sexuella självbestämmandet är viktigt och det betyder mindre på vilket sätt det sexuella självbestämmandet kränks än att det kränks, så att säga. Och då är det rimligt att ha en sån. Men det leder till att man behöver, så att säga, göra differentieringen inom ramen för straffskalan och sånt där. Och där tror jag att det kan... Det är en viktig uppgift för domstolarna att fundera över vad är samma och vad är inte samma och vad är allvarligare och vad är mindre allvarligt.
Just det.
Och det är en svår diskussion att föra och det är vanskligt, men ja, det måste göras.
Verkligen. Jag tänkte lite innan på det du sa i den här utredningen där ni hade specificerat under vilka situationer ett samtycke inte ska ses som ett giltigt samtycke.
Ja.
Det låter ganska svårt att, eller för det vet jag att vi har diskuterat mycket, att det är inte lätt att konkretisera i lag vilka situationer som ska gälla.
Nej.
Varför man kanske också skriver att fler situationer kan falla under bestämmelsen. Men det blir som du säger, då vet man inte vilka. Men hur var det att ta fram de så att säga, situationerna? Var det liksom...
Nej, vi byggde ju relativt mycket då på den tidigare lagstiftningen som ju egentligen gick ut på att peka ut de situationerna. Det var särskilt utsatt situation, det var hot och våld, det var utnyttjande av beroendeställning och så vidare. Så att det var ju... Och vi tyckte väl när vi gick igenom det där att det var svårt att peka ut någonting som inte föll under de här utpekade situationerna. Däremot är det naturligtvis så att de här utpekade situationerna måste vara ganska allmänt hållna. Och det måste ge utrymme för en bedömning i det enskilda fallet. Men då har man i alla fall grunden till varför underkänner vi. Jo, det är därför att det till exempel har varit utnyttjande av en särskilt utsatt situation. Och då kan det utbildas praxis kring det. Om man nu säger, vilket man gör i lagtexten, säger att det kan vara 1, 2, 3 eller 4 eller någonting annat som vi inte riktigt på förväg kan säga vad det är. Då man lämnar väldigt mycket till domstolarna helt enkelt. Och jag tror lite att man där underskattar svårigheterna att när man släpper något till domstolar, så får man ju inte bara en möjlighet att det är svårt att styra vilka normer som blir styrande, så att säga. Och det tycker jag att borde jag lagstiftare skulle jag vilja på något sätt visa vilka normer som ska gälla.
Tror du det kan hänga samman med kanske att domstolen får en mer rättsskapande roll än om man ser för en tid tillbaka?
Ja, jo, det är ju det innebär, så att säga, att man egentligen lämnar över någonting till rättstillämpningen. Och det kan väl vara vettigt i många sammanhang, men här tror jag att det hade varit bra om man hade
konkretiserat lite.
Ja, tagit i frågan.
Jag tänkte också lite på det här andra ledet som du tog upp om att, nu minns jag inte exakt hur du formulerade det, men att man bör differentiera alltså straffskalan.
Eller? Man måste liksom bedöma var olika fall ligger på en gemensam straffskala.
Ja, det är kul att du nämner det, för att vi satt och diskuterade just det. Eller jag vet inte om jag förstår det helt rätt, men för om man läser i media så får man uppfattningen att en del blir upprörda över att straffen är så låga på vissa sexualbrott. Och vi, nu vet inte jag exakt om det är så här, men rent spontant så tänker jag att det måste ha att göra med straffskalan. Att den oftast då när man jämför med till exempel förmögenhetsbrott som kanske har samma straffskala, att straffen kanske blir likadana trots att man värderar vissa sexualbrott som mycket värre rent moraliskt. Är det då du menar att man liksom ska beakta allvaret i brottet, så att säga, eller att man då skulle
eller? Där är ju för sig lagstiftaren som sätter normerna, kan man tycka, när det gäller vilken relativ allvarlighetsgrad olika brott har i relation till varann. Där pågår ju diskussioner. Nu har man ju ett minimistraff på 2 år för våldtäkt av normalgraden, och det pågår ju diskussioner om att höja det. Och det är väl liksom, det är en fråga. Men sen tänker jag också på det här, alltså när man lägger en fler fall inom samma straffskala, då finns det en risk att man hamnar i någonting som blir väldigt lika för alla fall. Och att man inte riktigt differentierar och säger att det här är mer allvarligt, det här är mindre allvarligt. Och det tror jag är en sak som tilltar, eller behovet av differentiering tilltar när man lägger fler saker under samma straffskala. Har man liksom pekat ut olika brott och med olika rekvisit och olika straffskalor i olika paragrafer, då följer ju den där differentieringen lite naturligt, för domstolarna måste tillämpa de straffskalor som gäller. Men nu är det fler fall som faller under samma straffskala som är av ganska olika karaktär. Och det är inte lätt, för det är också så att det är känsligt att säga att någonting är mindre allvarligt än något annat, även om det är en förutsättning för att säga att något annat är mer allvarligt än något annat. Så att det är en svår diskussion att föra. Och det finns naturligtvis också olika uppfattningar, och det gör det ännu. Men jag tror att det liksom är en nödvändighet att vi har en straffskala för grovt brott och en straffskala för mindre allvarligt brott. Och då behöver man ju fundera över vilka fall är det som trillar in där och vilka fall är det som trillar in under grovt brott. Så att det är så att säga en uppgift för domstolarna. Men det är ju en uppgift som domstolarna alltid har. Så att det.
Ja. Exakt.
Ja, sen tänkte vi också, vi diskuterade lite en situation som har varit i ropet lite nu, är ju att det ofta brister i bevisningen.
Mm.
Och att istället en efterföljande förtalsanmälan kan komma.
Mm.
Hur tycker du man ska se på den situationen? Är det något som du tycker borde lösas? Eller?
Jag tror det är jättesvårt att lösa generellt.
Mm.
Jag tror nog nästan, jag kan inte säga att jag har något svar på den frågan hur man ska göra. Men jag tror det är väldigt svårt att hitta några generella normer som mm. säger liksom att det ska alltid vara tillåtet eller det ska alltid vara otillåtet, utan det måste bedömas utifrån den enskilda situationen. Jag har ju sett ibland att det kommer liksom tankar om att det borde finnas generella normer, antingen om att det här borde alltid vara förbjudet eller alltid tillåtet. Och jag tror inte man kan ha så raka, enkla normer.
Mm. Mm.
Utan det måste bero på hur det ser ut.
Mm.
Men det är klart, frågan har kommit på bordet på ett annat sätt än vad den har varit tidigare.
Ja, det kanske belyser också det här med att men själva lagstiftningen måste vara ganska konkret och kanske lite fyrkantig nästan. Men att det kan vara en annan åsikt hos gemene man lite.
Mm.
Men att det blir svårt att instifta i lag.
Ja, det är väl också så att alla, det finns ju många saker som man spontant kan tycka, varför gör man inte så här? Och sen börjar man titta närmare på det så inser man att det är som nästan, det tycker jag är det fina med juridik, att nästan all juridik är ju lite så här gråskalemässigt. Om man läser, vilket jag väldigt sällan gör, någonting på Twitter, så kan man ju se att det är svart och vitt och det är enkla lösningar. Och juridiken är ju nästan alltid raka motsatsen. Det är liksom,
ja, det är gråzoner.
Det är gråzoner och det är svårt och det är inte enkelt. Och, så att, ja, på sätt och vis så tycker jag att juridiken behövs verkligen i dessa tider när så mycket utspelar sig i snabba medier, så att säga.
Mm.
Där
verkligen.
Reflektion och analys får stå tillbaka.
Mm. Ja, det lär man sig verkligen under juristprogrammet. Mm. Man blir ganska jobbig att ha att göra med, för man kan aldrig säga ett entydigt svar.
Nej, och det är klart, man får inte vara rädd för att säga entydiga svar, men det ligger någonting väldigt fint i det, att inse att saker har flera sidor.
Mm. Mm, verkligen. Beakta alla aspekter.
Mm.
Verkligen. Ja, det börjar bli dags för oss att runda av snart, men vi tänkte innan dess utsätta dig för ett nytt segment som vi har, som vi kallar för fria eller fälla.
Mm.
Där du i princip får hissa eller dissa olika saker.
Mm. Mm.
Mm. Jag kan börja med den första. Säg att Andersson ringer dig och säger att hon vill utse dig till justitieminister. Fria eller fälla?
Fälla betyder nej tack.
Ja.
Definitivt.
Alltså,
ja.
Hur kommer det sig? Är det något?
Nej, nej, dels är jag alldeles för dålig rent retoriskt för att klara av det. Och nej, jag tror inte jag skulle passa bra som politiker. Även om jag som sagt tycker att den kriminalpolitiska debatten ibland är lite enkelspårig och lite grund, och det kanske så tror jag det egentligen beror mindre på politikerna än på de fora för kriminalpolitisk diskussion vi har. Alltså, man måste vara snabb. Du kan inte få ut ett budskap som tar en minut. Så tillvida man ju bortskämd här när man sitter och pratar. Och det gör att man måste leverera på ett sätt som liksom, jag har ju träffat, i sexualbrottskommittén hade vi massa politiker från alla partier med, och det är ju naturligtvis liksom vettiga, tänkande människor som är oerhört bra att jobba med på många sätt. Men det är liksom inte det som kommer ut i den kriminalpolitiska debatten.
Mm.
Och, nej, jag tror inte jag skulle vara någon bra politiker. Så att, nej, det blir fel.
Nej.
Ja, det var alldeles för långt svar. Ni märker.
Helt okej.
Vi kör nästa då. Stockholms nation, fria eller fälla?
Oj, nej, men nu vet inte jag vad Stockholms nation riktigt. Jag ska säga att jag är ju sån här, jag var inte på så mycket fester under vår, vi hade barn tidigt och sådär. Och så att mitt nationsliv har varit ganska begränsat. Jag tror jag har varit på Orvar.
Mm.
Det är väl, ja, det har varit flest gånger på. Men rent, om vi tar en Stockholms nation som en symbol för nationslivet, så fria förstås.
Mm. Bra svar.
Jag blir väldigt glad när jag ser studentlivet, och jag försöker påminna mig om att jag får inte bli irriterad på det, för det är liksom liv och det är,
ja. Ja, nästa då. Det här snackade vi lite om innan, men Borgekes straffmätningsvärdesmodell eller Viktors straffvärdesmodell?
Oj, oj. Alltså här blir det ett sånt här tillfälle där man inte kan det här förbudet mot att inte avgöra fall. Det får stå tillbaka här, för jag får hänvisa till min artikel i Svensk Juristtidning där man kan säga att jag försökte säga att båda har poänger, men tala lite förbi varann.
Precis, ja.
Ja. Så att det får inte bli för kantigt, men det får heller inte bli för löst i kanterna. Det är viktigt, ja, att man försöker se till att det blir enhetligt också.
Nu kommer inte jag ihåg, för jag läste nämligen straffrätten i våras, och då diskuterade vi mycket din artikel, men jag minns inte om det var vår lärare som sa, hittade på ett namn för din modell, men hybridmodellen, det kanske du...
Ja. Jo, men det är väl... Och egentligen är det väl, ja, alltså, jag tycker ju att det mest blir en lek med ord. Viktor pekar väl på vissa saker, att det kan ha betydelse, att man får inte liksom, när man säger den här liksom straffvärde minus 29,5 minus 29,7, så döljer man att det kan vara skillnad på olika typer av billighetsskäl, och så är det ju. Men jag menar ju att det är väl ungefär det Borgeke säger när han säger att en tumregel är.
Mm.
Så att, men... Ja, man kan säga att jag friar båda, för de är, ja, jag tycker om båda, men på lite olika sätt. Ja.
Diplomatiskt svar.
Ja, jag är känd för det.
Nästa då har vi Uppsala universitet. Fria eller fälla?
Fria förstås.
Och då har vi Stockholms universitet, fria eller fälla?
Fria där också. Det var ju någonting man märkte när man bytte från, jag var ju professor i Uppsala i 5-6 år, och sen flyttade jag till Stockholms universitet och var professor där ett antal år. Och det märkte man att det var väldigt få som var som jag, som hade väldigt varma känslor för båda universiteten samtidigt. Det var väl inte på allvar, men det fanns en lite så här stickande från olika håll, att det ena var finare än det andra. När man pratar med dem från Uppsala så pratar de om lokalerna i Stockholm som är så hemska, och när man pratar med dem i Stockholm så pratar man om att det var så, ja, si och så i Uppsala. Så ja, nej, men universiteten är en fantastisk plats.
Sen har vi en sista då. Tenta efter jul, fri eller fälla? Jag vet inte, hade ni tenta innan jul?
Nej, vi hade efter jul.
Ni hade också efter jul, okej. Okay.
Nej, men jag... Fria får jag väl säga. Man hinner ju fira jul och man kan börja plugga efter nyår eller något sånt där. Jag hade till och med... Vi gifte oss på nyår, jag och min fru. Mm. Och det var väl så att jag gick till mina... Jag pluggade... Det var internationell rätt och IP. Vi hade 7 poäng, då var det upplagt så, som jag hade den 16 januari, och vi gifte oss på nyår, och min fru hade väl CB kanske eller något sånt där. Så att det blev ingen bröllopsresa.
Vad roligt.
Ja, men tack så mycket. Nu börjar vi verkligen runda av. Mm. Jag tänkte bara slutligen om du har något tips till mig och mina kursare som just ska tentas av på straffrätten nu i januari.
Ja, men då kan man citera Karl-Erik Herlitz som var lektor i straffrätt och docent här på 90-talet. Jag hade honom. Han sa att det var löjligt systematisk och ha god fantasi. Och det här med att vara systematisk, det tror jag är liksom, ställer man frågorna i rätt ordning och hanterar brottsbegreppet liksom i lugn och ro, så löser det mesta ut sig. Det är grundtipset.
Toppen, kul. Tack så jättemycket och tack för din medverkan, Petter.
Tack så mycket.
Tack.